Förut om dagarna så har jag suttit här, för vi har inte varit fler än att jag har kunnat hålla ögonkontakt. Men nu ser jag att vi är så pass många så att nu ställer jag mig hellre upp. Den här 123 salmen, den är en liten pärla i saltaren som vi ofta glider förbi. Jag har märkt det, för att jag tar ibland upp den när jag sitter i själavårdssamtal med människor, och jag upptäcker att det är inte så sällan första gången som folk lägger märke till den här lilla salmen. Den är kort, men den är ju väldigt innehållsrik. Det handlar om en människa som är bespottad och föraktad. Och det är väl så med den här salmen som med alla andra salmer i saltaren, att på något sätt handlar om ytterst om Jesus. Han som var föraktad och övergiven av människor. Han om vilken det heter, den sten som byggningsmännen förkastade eller föraktade, har blivit en hörnsten. Och här i den här salmen får vi lära oss att det, så att säga, när vi talar om ljus och mörker i andliga termer, så kan vi översätta det, så att säga, in i vår erfarenhetsvärld med orden nåd och förakt. I vår fysiska varelse har vi sinnesorgan. Vi har ögon, och de reagerar på vissa former av stimulans. Vad nu ljus är för någonting, där de är ju fysikerna lite oklara. Om det nu är en partikelström eller om det är en vågrörelse, det lämnar vi. Vi har öron, och de reagerar på tryckförändringar av viss periodicitet i luften. Mellan 20 svängningar och 20 000 svängningar. Ja, jag börjar bli så gammal så att jag hör inte längre 20 000. Men ni som är unga, ni hör 20 000, sägs det, om ni inte har gått med för mycket freestyle på huvudet. Man har känsel och man har lukt och smak och så vidare. Vi kom igår in på detta att människan har i sin ande ett sinnesorgan. Ett sinnesorgan som kan förnimma andliga impulser. Och som skriften kallar för samvetet. Samvetet är inte en moraltabell. Och samvetet är inte Guds röst. Det är de vanligaste missuppfattningarna. Samvetet är inte en moraltabell och det är inte Guds röst. Utan samvetet är människoandens sinnesorgan. Den som har öra, han hör vad anden säger till församlingen. Jag skulle vilja att du köpte ögonsalva av mig, säger Jesus till församlingen i Laodicea. Så att du fick dina ögon öppnade. Vad då ögon öppnade? Jag har 1,0 i synskärpa. Ja, det handlar inte om de ögonen. Och det handlar inte om de vanliga öronen. Utan det handlar om vad du kan förnimma av ljus och mörker i det andliga. Den som har öra, han hör, säger Jesus när han berättar sina liknelser. Den som kan skilja mellan ljus och mörker må göra det och förstå ljuset i den liknelse jag har gett. Jag tycker att Lukas ger oss ett så fint exempel på detta andens sinnesorgan. Vi ska gå till det 24 kapitlet och läsa om vännerna som går till Emmaus. Lukas 24:13. Jag läser nu gamla översättningen för att vi då och då kommer in på begreppet samvete, och det står ju tyvärr inte i nya översättningen, så nu läser jag gamla. Men två av dem var samma dag stadda på vandring till en by som hette Emmaus och som låg 60 stadiers väg från Jerusalem. Och de samtalade med varandra om allt detta som hade skett. Medan de nu samtalade och överlade med varandra nalkades Jesus själv och gick med dem. Men deras ögon var tillslutna så att de inte kände igen honom. Och han sa till dem, vad är det ni talar om med varandra medan ni går här? Då stannade de och såg bedrövade ut. Och den ene som heter Kleopas svarade och sa till honom: du är väl en främling i Jerusalem, den enda som inte har hört vad där har skett i dessa dagar. Han frågade dem: vad då? De svarade honom: det som har skett med Jesus från Nasaret, vilken var en profet, mäktig i gärningar och ord inför Gud och allt folket. Hur nämligen våra överste präster och rådsherrarna har utlämnat honom till att dömas till döden och har korsfäst honom. Men vi hoppades att han var den som skulle förlossa Israel. Och likväl till allt detta kommer att det redan är tredje dagen sedan detta skedde. Men nu har därjämte några av våra kvinnor gjort oss häpna, ty sedan de bittida på morgonen hade varit i graven och inte funnit hans kropp, kom de igen och sa att de till och med hade sett en änglasyn, och änglarna hade sagt att han levde. Och när några av dem som var med oss gick bort till graven fann de det vara så som kvinnorna hade sagt, men honom själv såg de inte. Då sa han till dem: o, hur oförståndiga är ni inte och tröghjärtade till att tro på allt vad profeterna har talat. Måste inte Messias lida detta för att så ingå i sin härlighet? Och han begynte att genomgå Moses och alla profeterna och uttydde för dem vad som i alla skrifterna var sagt om honom. När de nu nalkades byn dit de var på väg ställde han sig som om han ville gå vidare. Men de nödgade honom och sa: bli kvar hos oss, ty det lider mot aftonen och dagen nalkas redan sitt slut. Då gick han dit in och stannade kvar hos dem, och när han nu låg till bords med dem tog han brödet och välsignade och bröt det och räckte åt dem. Därvid öppnades deras ögon så att de kände igen honom. Men då försvann han ur deras åsyn, och de sa till varandra: var inte våra hjärtan brinnande i oss när han talade med oss på vägen och uttydde skrifterna för oss? Och i samma stund stod de upp och vände tillbaka till Jerusalem. Här går de nu sörjande. Och de är så sörjande så de orkar inte ens titta ordentligt på främlingen som slår följe med dem. Jesus hade inte klätt ut sig. Han såg ut som vanligt. Men de kände inte igen honom. Ibland kan vi bli så självupptagna i våra kriser och våra sorger att stora delar av verkligheten glider förbi. Och de kanske hade blivit väldigt förvirrade. Jesus hade ju förberett dem och sagt precis vad som skulle komma att ske. Och allt hade gått precis som Jesus hade sagt. Och ju mer Jesus hade fått rätt, desto mer förvirrade blev de. Och Jesus hade sagt gång på gång: jag kommer att uppstå på den tredje dagen. Och nu var det den tredje dagen och de hade fått besked att han hade uppstått. Och just därför var de ännu mer förvirrade än vanligt. Till allt detta kommer, säger de, att nu har kvinnorna varit vid graven och kommer med ett konstigt besked här. Ja, det är väl härligt. Det är mänskligt det här. De var inga hjältar på trons område. Gud kunde använda dem ändå. Och främlingen, han börjar stöna. Åh, så tröga ni är. Tänk att ni aldrig begriper. Hur många gånger ska man och så vidare. Mm. Och så håller han bibelstudium. Och efteråt säger inte lärjungarna: åh, vad pinsamt. Tänk att han var tvungen att gå igenom det här en gång till. Usch, nu har vi gjort bort oss. Utan de säger: var inte våra hjärtan brinnande. Varför var deras hjärtan brinnande? De gick tillsammans med en man som hade ett brinnande hjärta. Hur kunde de känna hans brinnande hjärta? De hade ju inte ens känt igen honom. De tittade inte efter ordentligt. Och det han säger till dem var ju närmast kritik och klander. Och inte uppmuntran och vänlig tröst. Ändå så kände de brinnande hjärta. Jo, de hade ett andens sinnesorgan. Jag tror det här är så levande. De gick tillsammans med en man som hade ett brinnande hjärta. Och till och med när han suckar över deras tröghet, till och med då gör han det med ett brinnande hjärta. Han gör det inte med förakt. Han gör till och med det med nåd. Jag har ett privat litet uttryck för det här. Jag brukar tala om kanal 3. Det är bra att ha ord för allting. För att när vi möter varann så använder vi så mycket våra ögon och våra öron. Att spana in varann och lyssna in varann. Men det räcker inte med ögon och öron för att vi ska lära känna varandra. Vi behöver också på något sätt bli på ett djupare sätt delaktiga i varandras situation. Vi behöver på något sätt få känna in varandra. Så som ögon och öron inte ensamt klarar av. Ibland möter man människor, och tyvärr är det inte så bara ibland utan ganska ofta. Möter man människor som säger så här: jag har aldrig upplevt mig älskad. Ingen har någonsin älskat mig. Ingen har någonsin gett mig kärlek. Och ibland så får man möjlighet att kontrollera, är det där sant? Vi lever i en hård och mörk värld. Ja, det är helt visst. Hela världen är i den ondes våld. Det är sant. Men hela jorden är full av hans härlighet, sjunger änglarna, och det är också sant. Kan det verkligen vara så att man kan gå 30, 40, 50 år genom denna världen utan att någonsin möta en gnutta kärlek? Går det? Är det så mörkt? Nej, det är det nog väldigt sällan. Utan när en människa säger så, så tror jag att det har gått sönder någonting i hans eller hennes liv. Kanal 3. Att om vi tänker så här, vi läste i den här salmen 123 nyss, att i det andliga finns det ljus och mörker, och våra andliga ögon kan urskilja ljus och urskilja mörker. Jo, men om ögat går sönder, vad blir det då? Ja, då blir det bara mörker. Och då säger man, jag har aldrig sett ljus. Var det därför att det inte fanns ljus? Nej, det var för att ögat var trasigt. Och psalmisten talar lite granna om det tillståndet när ens andliga ögon inte längre förmår urskilja ljus. Han säger, min själ är mättad med förakt, med de säkras bespottelse. Och så kan det bli. Vi kan i vårt inre bli så uppfyllda av förakt. Vi kan bli så uppfyllda av mörker att vi till sist inte förmår att urskilja ljus. För samvetet är ett sinnesorgan med vars hjälp vi kan samveta med varandra. Ibland i vanlig vardagssvenska så talar vi om intuition. Och det är någonting som rör sig i det här området, fast det är inget riktigt bra ord. Tanken kan löpa iväg åt fel håll. Men själva ordet är ett uttryck för en livserfarenhet vi alla kan göra. Detta att vi kan känna in varann. Och att det inte alltid behövs så mycket ord. Ibland kan det finnas kaskader av ord. Och man känner på något sätt att ja, men det här är inte vad det utger sig för att vara. Den här människan ser så snäll och rar och trevlig och förtroendegivande ut. Men på något sätt känns det inte rätt ändå. Varför gör det inte det då? Jo, därför att det finns en kanal till. Om vi nu tar ordens budskap. Som jag som nu står här och talar till er. Förhoppningsvis hör ni vad jag säger? Ni har inte somnat än riktigt. Och förhoppningsvis tar ni också in orden och tänker över vad är det karn står och säger. Ni prövar det. Men samtidigt, förhoppningsvis, känner ni in i vilken ande jag säger det jag säger. Om jag säger det så att säga i nåd eller om jag säger det i förakt. Men jag säger det därför att jag vill få hjälpa er till en härlig upptäckt som kan förändra era liv. Om jag vill er väl. Om jag önskar med det jag säger få resa er upp på något sätt i livet. Kanske bringa läkedom. Eller om jag liksom säger det i förakt för att ja, liksom visa det att ja. Det här begriper ju jag, men det begriper ju inte ni, era pappskallar. Hela tiden är vi ju inställda. Det här går med automatik i vårt inre att vi känner efter. Vad ligger det nu bakom orden? Eller vad ligger det i orden? Eller vad ligger det vid sidan av orden? Vi vet väldigt ofta när vi möter en människa och hör hans budskap så dyker genast frågan upp inom oss. Vad är han ute efter? Och vi börjar frenetiskt att söka ibland orden och vid sidan av orden, under, ovanpå, bakom och runt hörnet. För att få klart för oss, vad är han ute efter? Och det är ju egentligen det handlar om. Att vi känner in, är detta ljus eller är detta mörker? Vill han mig väl eller vill han mig inte väl? Är det sagt i nåds ande eller i förakt? Nu gick lärjungarna här, de här två, av vilka vi bara känner namnet på den ena. De gick nu på vägen till Emmaus. Och de kunde ju ha tyckt så här att ja, det var då förfärligt vad han kritiserar oss. Skia mig, så obehagligt det här var. Ja, det kan vi tänka när vi bara läser orden rätt upp och ner. Men vi som har lärt känna Jesus, vi förstår, han säger detta med ett brinnande hjärta. Och på kanal 3 är det nåd för hela slanten. Fastän orden kan tyckas ganska bäska och lite kritiska. Men nåd är det, och brinnande hjärtan får dem. Och efteråt är de så glada så att de rusar tillbaka till Jerusalem. Det spelar ingen roll att det är mörkt. Vi måste in. Det här var det underbaraste vi har varit med om. Undrar om grabbarna i Jerusalem kommer att tro oss. Flickorna gör det säkert, men grabbarna. Ibland gör vi ordet nåd väldigt litet. Och det kanske är därför att vi är obekanta med begreppet. Många gånger utlägger vi det här med Guds nåd bara som en sorts Guds okej. Du har trasslat till ditt liv och du har syndat och gjort bort det, men okej. Jag förlåter det ändå. Är man Gud så är man. En sorts allmän strafffri förklaring. Ser vi på grundtextens ord så finner vi väldigt snart att detta med strafffri förklaring är bara en del av begreppet nåd. Utan när vi översätter ordet som vi gör och använder ordet som vi gör, så går vi ofta miste om en annan betydelse, nämligen betydelsen ynnest. Och här finns ju då bilden av en, ska vi säga, en forntida kung, en forntida envåldshärskare. Inte en som missbrukar sin makt, utan en som är god och bara god. Och han har sin glädje i att ge en ynnest, att ge en favör till sina undersåtar. Den ene får en favör och den andra får en annan favör. Den ene får ett uppdrag och en utrustning, den andra får ett annat uppdrag och en annan utrustning. Den ene får pengar att genomföra ett och den andra får pengar att genomföra ett annat, om vi tar det här i jordiska termer och jordiska kungar. Och denna nåd som nu utgår ifrån Gud och som är en ynnest ifrån Gud, det är som ett flöde av kraft, av liv, av ljus. Det är inte bara en sorts Guds accepterande av oss fastän vi har syndat, det är det också. Utan det är så här att vi sträcker oss hela tiden som blomman emot ljuset, i riktning mot Gud, för att varje dag ta emot nåd. Den nåd som strömmar emot oss varje dag. Paulus skriver till Timoteus att bli allt starkare i Herrens nåd. Vad då? Jo, bli allt mer öppen i ditt innersta, i din ande. För en ständig påverkan från Gud. En ständig ström av detta liv, detta ljus, denna nåd som utgår från Gud och förvandlar ditt innersta. Men då är det ju viktigt att sinnesorganet som ska användas till den här processen fungerar. Att vi är mottagliga för Guds nåd. Och det tycker jag är en stor och viktig sak i själavården. Att hjälpa människor på den här punkten. Därför att många människor har fått uppleva så mycket förakt. Och är så mättade med mörker i sitt innersta. Att de kan inte ta emot kärlek varken från människor eller från Gud. Och det är ensamhet om något. Jag har ju satt som en rubrik för den här veckans undervisning, evangelium för ensam. Och att kunna ta emot kärlek och att kunna ge den vidare. Att kunna samveta med Gud och att kunna samveta med de människor som är av god vilja. Det är egentligen gemenskapens hemlighet. Gemenskap tror jag förutsätter kanal 3. Förutsätter att vi kan känna in varandra på det omedelbara vis som gör att kärlek kan flyta från människa till människa och hela tiden från Gud in i den gemensamma gruppen av människor. Guds nåd hela tiden strömmar in och sedan så byter vi Guds nåd med varandra så att säga. Jag byter den nåd jag har fått till dig och får kanske tillbaka nåd ifrån någon annan som har fått något ifrån Herren. Och på det viset är hela tiden Guds nåd i omlopp ibland oss och fylls hela tiden på nytt uppifrån. Men om vi är sargade så upptäcker vi plötsligt att ja, där är en grupp människor som byter nåd med varandra och ser ut att ha det väldigt skönt och här är jag. Jag platsar liksom inte i denna gruppen. Många gånger, eftersom det är så här att när denna förmåga i vårt innersta går förlorad så känner man sig utanför i mänskliga sammanhang. Och en väldigt svår börda för en människa då är detta att inte ens Gud tycks fråga efter mig. Jag hade väl till nöds kunnat acceptera att inte känna någon samhörighet med människor. Men jag känner ingen samhörighet med Gud heller. Och det är tydligen så att loppet är kört. Ingen vill ha mig. Man kan tänka så här att ja, käre Gud, om du minst du döpte Johanna här i helig ande så var ju saken klar. Låt henne få uppleva något riktigt, vi bryter igenom nu eller någonting sånt här. Vi känner igen. Vad vi ofta längtar efter. Ja, vad är det vi ska bryta igenom? Vad är det som ska ske? Jag tror att vi här står inför frågor. Jag känner det så i mitt eget liv. Min egen tjänst som själavårdare. Att vi står inför frågor där vi alla är väldigt osäkra. Där vi alla behöver väldigt mycket klarhet, vishet ifrån Gud. Men så mycket kan jag säga idag. Att detta med samvetet är så viktigt. Att få en sådan människa. Och att man får, när man möter en sån människa. Att få möjligheten att börja be över hans samvete. En läkedom in i hans samvete. Därför att då kan en person börja föras ut ur mörker och in i ljus. Jag har sett det ske. Jag har också varit med om situationer där jag väntade med det men inte har sett det. Och kanske det bara beror på det att all vår kunskap är ett styckverk. Och att vi behöver lära oss mycket här. Vi behöver som människor läkedom till våra kroppar. Det är helt sant. Men människans ande kan också behöva läkedom. Och den viktigaste läkedom vi kan få kanske till vår ande är just förmågan att nå fram till varandra. Att kommunicera med varandra. Att byta nåd med varandra. För människans ande når så att säga långt utanför människan själv. När jag står här och talar så är det i alla fall, låt oss säga, vad kan det vara, 3 meter till närmaste person här. Och ni som sitter längst bak, det är kanske i alla fall en 10-12 meter. Och här är jag och där är ni. Och vi kan tycka, ja det är ett avstånd mellan oss båda. Men det är bara i det fysiska. Min ande når utanför min kropp lika väl som den når allra längst in i min kropp. Den är inte så begränsad vare sig till tid eller rum som min fysiska gestalt. Och din ande och min ande kan mötas någonstans på mitten här. Det är min övertygelse. Och förhoppningsvis kan ni känna om det jag talar till er är talat i en längtan efter att uppmuntra er och ge er läkedom. Eller om jag talar till er i förakt. Vi ska titta i Kolosserbrevet, i det andra kapitlet, 5:e versen. Där säger Paulus så här, Ty om jag också till kroppen är frånvarande, så är jag dock i anden hos er. Och gläd mig när jag ser den ordning som råder bland er, och när jag ser fastheten i er tro på Kristus. Ja, Paulus hade vad man vet aldrig varit i Kolosse och kom aldrig dit heller. I vilket fall, när han skriver brevet så är han givetvis inte i Kolosse. Då skulle han inte skrivit brev. Men så säger han, jag är till kroppen frånvarande, men till anden är jag hos er. Och det betyder inte bara jag tänker på er ibland och jag till och med ber för er. Utan det betyder på något sätt att han är så engagerad när han ber och när han tänker, att han liksom på något sätt förnimmer hur de har det i Kolosse. Det där tror jag att vi kan vara med om lite till mans när vi kämpar i förbön för den ena eller andra människan. Ibland kan man känna en stor frid, en stor glädje, en stor harmoni i sitt innersta. Ljus. Och ibland så kan man känna motsatsen. Man kan känna oro, olust. Det där, det kan komma från ens egen tankevärld. Det kan vara ens egna känslomässiga associationer. Vi är inte bara ande. Men ibland kommer det där utan att ha någon förankring i våra tankar. Det är inget vi arbetar fram. Det är något som kommer spontant. Men jag tror att vi då också under stunden får erfara efteråt att det där var sant. Jag bad för honom när han var i en kris, men jag visste inte att han var i en kris. En människa som är känslig i sitt andliga sinnesorgan möter såna här upplevelser. Och jag tror det är det Paulus talar om. Hans ande kan nå ända till Kolosse fast han inte är där. Och vi kan nå fram till varandra, fastän det kan vara några meter emellan. Vi behöver inte ständigt sitta och hålla varandra i handen, menar jag. Om vi tittar i Första Korinthierbrevet 6 och 17. Så säger Paulus, den som håller sig till Herren, han är en ande med honom. Vi ser fram emot den dag då vi ska få se Herren sådan han är. Om han dröjer så vi hinner dö före, så kommer vi att göra det med vår uppståndelsekropp, vår härlighetskropp. Men vi kommer likväl att göra det med våra fysiska ögon. Vi kommer att kunna ta på honom, vi omfamnar honom och han kanske utsänder en välbehaglig doft, och då kan vi också förnimma den med våra nya näsor. Jag träffade för ett tag sedan en kvinna som hade varit på ett möte där hon kom in i förbifarten och satte sig och undrade, vad luktar det här? Här luktar så gott. Och hon vände sig till sin bänkare och sa, här luktar så gott, vad är detta för någonting? Jag känner ingenting, sa hon som satt bredvid. Var den här kvinnan sjuksköterska? Och gick direkt ifrån bibelstudiet till sjukhuset och tjänstgjorde. Och det första hon möter eller ställs inför är en svårt orolig mentalsjuk patient. Som ska transporteras till ett mentalsjukhus för inläggning. Och som ligger våldsamt hallucinerande på en brits och ser hundar överallt i rummet. Men när hon kommer in så försvinner hundarna direkt. Människan blir totalt lugn och kan åka hem. Utan mediciner och utan mentalsjukhus. Hon blev inte helad, men det gick över för den gången, så att säga. Dagen efter så ringer den här patienten till sjukhuskan och frågar, vad hade du för parfym? För det var när jag kände den som det här upphörde. Var köper man den? Ja, det blir väl härligt. Vi kanske får känna en alldeles ny doft. Varför skulle vi annars egentligen gå omkring med näsor? Ja. Men där är vi inte än. Där är vi inte än. Utan idag umgås vi. Vi lyssnar in Gud. Vi känner in Gud. Eller vi förnimmer Guds väsen med vårt inre sinnesorgan. Och det är i princip ett sinnesorgan som kan skilja mellan ljus och mörker. Och många gånger så är det ju så att vi i vårt inre kan förnimma en sorts ljus eller en sorts mörker över olika vägval vi har i livet. Jag har sån frid över det där, säger ibland kristna. Och jag känner att det där är rätt, säger ibland kristna. Somliga kanske känslomässigt lagda och förnimmer det där ljuset i känslomässiga termer. Andra är lite mera intellektuella och lite mer tankemässiga och kanske behöver få ta emot ljuset så att säga nästan i ordform, fast det kanske är en delvis själslig process att ljusförnimmelsen kläds i ord. Det är lite olika här. Somliga får bilder, andra får tankar, några får känslor. Och vi kompletterar varandra på den här punkten. Det är kanske olika utrustning från Gud. Men vi kan känna skillnad på ljus och mörker i vårt inre. Och den umgängelse som vi har med Gud, där vi kan känna skillnad på ljus och mörker i vårt inre, den finns ju också i vår umgängelse sinsemellan. Det är det jag talade om nyss. Förhoppningsvis känner ni efter om jag vill er väl eller inte när jag talar nu. Vad döljer sig bakom orden, säger vi ibland. Ja, orden förmedlar en sorts väldigt precis intellektuell informationsöverföring. Den är så intellektuell som man kan till och med knacka in den i en dator och få ut den på en liten diskett. Men vid sidan av orden finns också välsignelse eller förbannelse, ljus eller mörker, nåd eller förakt. Vi ska gå till andra Korinthierbrevet. Till det fjärde kapitlet, andra Korinthierbrevet 4. Och för att vi ska förstå det vi nu ska läsa så måste jag ge en liten bakgrund till det andra Korinthierbrevet. Paulus hade ju grundlagt församlingen i Korinth. Och sedan rest därifrån. Och han har inget behov av att betrakta den här församlingen som sitt revir eller sin egendom. Som det står i första kapitlet, vi är inte herrar över er tro. Ändå är det så att i Korinth har det kommit in ett ledarskap av en typ som inte är av godo. Ni tål så väl att man upphäver sig över er, att man förhäver sig över er, utsuger er, slår er i ansiktet, äter er ur huset. Ett nytt maktfullkomligt ledarskap, egentligen ett ledarskap som inte hade omsorg om fåren utan om sig själva. Sånt har hänt många gånger i kyrkohistorien. Det är en stor frestelse. Och Paulus, han vill nu försöka lära vännerna i Korinth att se skillnad på en andlig ledare som vill fårens bästa, också till priset av det egna livet. En god herde ger sitt liv för fåren. Respektive ett ledarskap som vill sitt eget bästa. Det är bra om det blir bra för fåren också, men det är inte det det går ut på. Och så skriver han så här, fjärde kapitlet. Därför, ja det första versen detta, därför då vi nu genom den barmhärtighet som har vederfarits oss har detta ämbete, så fäller vi inte modet. Nej, vi har frånsagt oss allt skamligt hemlighetsväsen och går inte illfundigt till väga. Ej heller förfalskar vi Guds ord utan framlägger öppet sanningen och anbefaller oss så inför Gud hos var människas samvete. Ja, nu läser vi alltså 1917 som ju är lite kanslisvensk till sin utformning. Men det gör vi för att ordet samvete finns inte med i den här texten i nya översättningen. Vad är det han säger, Paulus? Jo, jag går helt öppet till väga. Jag har inga dolda motiv, säger han. Jag är inte illfundig. Det är inte så att jag ser ut att vilja ert bästa, men i själva verket struntar jag blankt i hur ni har det. Utan det jag gör, det gör jag av omsorg om er. Jag lägger öppet fram sanningen och anbefaller mig inför Gud. I Guds åsyn ber jag att ni ska känna efter i era samveten om det jag säger är ljus eller mörker. Om det jag säger är för ert bästa eller inte. Om jag vill er väl eller ej. Och detta kan vi så att säga förnimma med vårt inre sinnesorgan, med vårt samvete. Ibland kan man komma in i sammanhang som verkar rätt, men man mår illa. Ibland kan man komma in i sammanhang man tycker att ja, det här var ju väldigt oansenligt och det var väl inte mycket att hänga i granen det här. Men ändå så finns det någon sorts källa med levande vatten som plötsligt börjar porla i ens inre. Och man tänker att ja, jag stannar en stund till och ser vad det här är. Det är kanske så att det ser oansenligt ut, men här finns något att ta vara på. Ja, mitt inre har förnummit ljus eller mörker. Och det är så viktigt att vi lär oss att förstå att det här är inte bara känslor, utan att detta är någonting som Gud har lagt in för att det är svårt att vandra genom denna värld. Rätt vad det kommer vi i en situation där mörker råder. Andligt mörker. Åh, allt verkar så bra. Allt verkar så utmärkt. Det ser så präktigt och gediget ut. Men man känner en vånda. Varför känner jag inte frid i mitt inre? Varför känner jag denna ångest? Varför blir jag så rädd för den här personen som ser ut och vilja mig så väl? Ja, kanal 3 har ett annat vittnesbörd. Kanal 1 och 2. Och det är så här. Vi kan förställa oss på kanal 1. Och vi kan förställa oss på kanal 2. Men det är inte så lätt att bluffa på 3:an. Och det är väl fint. För det här är alltså ett sinnesorgan där vi urskiljer ljus och mörker, sanning och lögn, rätt och fel, gott och ont, nåd och förakt.